Se om vi... Hallå! Vad gott att se så många av er här. Härligt. För 2 veckor sedan så var det Kristi förklaringsdag. Och vi började titta lite på den texten i Matteus evangeliets 17 kapitel som talar om hur Jesus tar med sig 3 av sina lärjungar upp på ett högt berg. Och där får de se honom förvandlas inför dem. Och de får se Jesu härlighet. De får se att denna människa som har gått vid deras sida också är Gud själv hos dem. Och de får en bekräftelse från himlen, Guds röst som talar till dem och säger: detta är min älskade son, den utvalde, lyssna till honom. Och då fokuserade vi på 2 saker som jag tror att vi behöver ha med oss när vi, som varje människa, inte kan gå, ingen kan gå förbi det om man verkligen på allvar söker Gud. Det ena var att Gud är större än mina tankar om honom, och det andra är att det är hos Jesus jag måste se. Om jag vill se Gud så är det Jesus Kristus och ingen annan. Att lyfta blicken och se Jesus och bara Jesus. Det är han som är nådens ansikte som vänds till oss när vi söker Gud. Idag så ska vi liksom ta ett steg till. Vi ska titta lite djupare på den här texten. Och se lite grann hur den hänger ihop med det som händer i övrigt i Bibeln, Guds frälsningsplan. För det är nämligen så att vi människor har en liten underlig förmåga som är fascinerande, som mynnar ut i att 2 människor kan titta på samma sak men se helt olika saker. Alltså vi kan titta på precis samma sak men se olika saker. Det är väldigt, alltså det är bra gjort av oss. Vi är fantastiska skapelser. Ja, vi kan ta ett exempel först bara här har vi en bild. Om vi tittar på den, det är ju inte ett jättefint foto, men det är någorlunda. En solnedgång, det är lite hustak och sånt där, och sen har vi en kan zooma in där lite så här. Här uppe ser vi en silhuett. Vi ser ju inte riktigt vad det är, men vi vet att liksom, när vi har sett bilden som helhet kan vi liksom förvänta oss vad det där är. Så därför så ser vi att det där är en fågel. Det är en flygande fågel. Vi ser det därför att vi känner igen, vi har liksom förväntningar på det. Vi har sett bilden och därför så ser vi en flygande fågel i den här siluetten. Och så kommer det någon helt annan. Jag till exempel, som tittar på den där och säger att det där är inte alls en flygande fågel. Det syns ju. Det är en sensation. Det där är en kanin som hoppar backhoppning. Ser ni det? Hur många ser kaninen? Jag kan göra den lite tydligare där, så jag har fyllt i lite. Så. Men visst är det otroligt. Och sen när vi har tittat på den där och jag vet att det där är en kanin som hoppar backhoppning, så kommer jag aldrig kunna se den där bilden igen utan att se kaninen. Därför att mina förväntningar och det jag tror påverkar vad jag ser. Det finns människor som kan se, alltså vi sa förra gången, vi kan inte se Gud utan att se på Jesus. Men det finns människor som ändå klarar av att se på Jesus utan att se Gud. Nu har jag insett att jag har tappat en bild här, så att jag hoppar det. Men vi ska titta lite på utifrån det här, se på det som händer i den här texten. Matteus evangeliet, som den står i. Den är, om man läser den lite översiktligt, så ser man att den är liksom uppbyggd kring tre stora avdelningar. Först så förklaras de första kapitlerna, så fokuserar den på Jesu ursprung och liksom stryker under hans koppling till Gamla testamentet och förberedelsen för tjänsten. Och så kommer det en vers där det står att från den tiden började han förkunna. Och så kommer det den andra avdelningen som handlar om Guds rike. Hur Jesus går omkring och undervisar om Guds rike och demonstrerar Guds rike genom under och tecken bland människor. Och så kommer då den tredje delen där det står från den tiden så började han förklara för lärjungarna, och så börjar han tala om människosonens lidande och död, och så kommer den här delen som går vägen mot korset och mot härligheten som ligger bortom korset. Och den här texten i Matteus 17, den ligger liksom i gångjärnet mellan den andra delen och den sista delen. När Jesus har gått omkring och undervisat om Guds rike och han har demonstrerat Guds rike, så har han retat upp de skriftlärda, fariseerna och saddukeerna, mer och mer. Och till slut så går han bokstavligt talat över gränsen. Och framförallt i kapitel 15, så eller lite det som sker innan, så går Jesus över gränsen. Det vill säga att han, när han tar båten och åker över till andra sidan sjön och börjar undervisa på samma sätt och börjar göra samma tecken ibland hedningarna som han har gjort ibland judarna, då blir det för mycket för de skriftlärda. Så när han kommer tillbaka över sjön igen, så kommer saddukeerna och fariseerna, de tyckte inte om varandra, men här har de liksom gått ihop och konfronterar Jesus i början på kapitel 16. Och säger att nu måste vi få ett tecken ifrån Gud, ett tecken ifrån himlen på att du är den du säger att du är. Nu behöver vi ett tecken utifrån. Det här är för mycket. Det här är ju någonting som jag tror att vi ibland kan känna igen oss i. Den där viljan att nu måste jag få se. I synnerhet en människa som inte har vuxit upp i ett kristet hem och som inte har med sig det från början. Och kommer till en punkt liksom där man känner att det här, om det här är sant, så vänder det upp och ner på allt som jag har trott. Om det här verkligen stämmer, så får det enorma konsekvenser för mitt liv. Men om jag ska kunna tro det, då behöver jag se det först. Det finns ett uttryck på engelska där man säger seeing is believing. På svenska skulle vi säga att det tror jag när jag ser det. Jag tror det när jag ser det. Ska jag ta ett så stort steg som det innebär att tro på det här på riktigt, då vill jag se det först. Så fariseerna kommer och saddukeerna kommer och begär att få ett tecken ifrån himlen, oberoende av Jesus. Där Gud pekar ut honom och bekräftar att Jesus är den han utger sig för att vara. Och det kommer ett tecken. Det kommer ett tecken ifrån Fadern själv. Men de skriftlärda är inte där och får se det. Och det är väldigt frustrerande. Vi kommer tillbaka till det. För att vi ska få, vi har ju liksom facit i hand här. Vi vet vad som händer i kapitel 17. Men för att vi ska förstå det, så tror jag att vi behöver gå till en annan text. För den här händelsen på berget kopplar an till några andra viktiga händelser i Bibeln. Den första vi ska titta på är, står i Andra Mosebok kapitel 24. Jag har plockat ut några bitar av den här. Det är ungefär 1700 år tidigare. Israels folk har gått ut ur Egypten, ur slaveriet, och de har slutit ett muntligt förbund med Gud, lite på gående fot. Och nu har man kommit till en punkt när det här förbundet ska bekräftas. Och då berättas det om i kapitel 24. Nej, 20. Jo. Där är den ju. Ha. Vi går dit. Andra Mosebok kapitel 24. I första versen står det: gå upp till Herren, säger, alltså Gud säger till Mose, gå upp till Herren, du själv och Aaron och Nadav och Abihu och 70 av Israels äldste, och fall ner och tillbed på avstånd. Pausa där bara en liten kort sekund. Det är rätt mycket folk som är på väg upp för berget. Det är Mose och så är det 70 stycken av de äldste. Så en hel folkskara där. Och ändå så står det, utöver dem så finns det 3 personer som nämns vid namn. Och det är ganska kul, för att väldigt ofta i Bibeln, när någonting viktigt händer, så finns det ofta 2 eller 3 namngivna vittnen. Ungefär som att för att du ska kunna vara säker på att det här verkligen har hänt, så talar jag om 2 eller 3 stycken som var där och som kan intyga att det stämmer. I lagen som de får står också sen att på 2 eller 3 vittnens ord ska varje sak avgöras. Så att det finns liksom en, det ger en legitimitet. Och väldigt ofta när någonting viktigt händer i Bibeln så finns det 2 eller 3 namngivna vittnen på det som händer. Och här står det då om vers 9: Mose och Aaron och Nadav och Abihu och 70 av Israels äldste gick upp på berget. Och vers 15: när Mose hade gått upp på berget så täcktes det av ett moln, och Herrens härlighet vilade över Sina i berget, och molnet täckte det i 6 dagar. Den 7:e dagen ropade han till Mose ur molnet, och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget. Och sen stannar Mose där uppe i 40 dagar och 40 nätter. Och han får ta emot lagen. Han får ta emot instruktionerna för hur tabernaklet ska byggas, så att Gud kan bo ibland sitt folk och så vidare. Det här var en text som var viktig i Israels historia. Och de allra flesta judar kunde den utan till. Och går vi tillbaka till kapitel 17 i Matteus evangeliet, så ser vi lite grann av vad de första läsarna måste ha sett. De första som hörde den här berättelsen. I den berättas det ju om hur Jesus tillsammans med 3 stycken namngivna vittnen, Petrus, Jakob och Johannes, går upp på ett högt berg. Och där uppe så får de se Jesus förvandlas. Och en sak som händer där är att ett skinande moln sänker sig över dem. Och det står att allt det här hände efter 6 dagar. Alltså, just det, Gud talar till dem ur det där skinande molnet. Och det hände efter 6 dagar, alltså på den 7:e dagen. Och för att liksom verkligen stryka under den här kopplingen så dyker Mose upp på berget. Det står att lärjungarna ser Mose och Elia samtala med Jesus. Alltså de första som läste Matteus evangeliet, de första som fick höra den här berättelsen av de här 3 vittnena, måste ha sett det här. Här visar liksom berättelsen vem Jesus är. Den trycker på en sån här grundprincip i Matteus evangeliet som går igenom hela Matteus evangeliet, som visar, och det är det att Jesus är den som uppfyller Gamla testamentets löften. Han är Messias. Han är den som fullbordar lagen. Och samtidigt så är han någonting helt nytt. Det är liksom nytt vin i nya säckar. Det här går igenom hela Matteus evangeliet. Och det de första läsarna måste ha mött, så måste de se att ja, men här är ju det där tecknet. ett övertydligt tecken ifrån Gud på att Jesus är precis den han utger sig för att vara. Det som hans gärningar säger om honom, att han är den utlovade Messias. Och så kommer en röst ifrån Gud själv som säger: detta är min älskade son som jag har utvalt, lyssna till honom. Det här är det som de skriftlärare bad att få se. Men när det händer så är de inte där och får se det. Det är inte de som får bekräftelsen. När de ber om att få ett tecken från himlen så säger Jesus till dem att ni tittar på himlen på kvällen och ser att den är röd, och så säger de att det blir vackert väder imorgon. Och ni tittar på himlen på morgonen och säger att idag blir det dåligt väder för att himlen är mörk, ljus eller röd och dyster. Ni kan se tecknen för vädret, säger han. Men ni ser inte tecknen för tiden som är mitt framför er. Och därför kommer ni inte få något annat tecken än Jonatecknet, står det i kapitel 16. Och Jonatecknet dyker upp i evangelierna. Det betyder lite olika saker i olika evangelier. Lukas evangeliet har en annan. Det betyder något annat i Lukas evangeliet. Men i Matteus evangeliet så står Jonatecknet för Jesu död och uppståndelse. I Matteus kapitel 12 så finns nästan ordagrant samma samtal. Och där förklarar Jesus att precis som profeten Jona låg i den stora fiskens buk i 3 dagar, så ska människosonen ligga i jordens inre i 3 dagar. Alltså han talar om det här yttersta tecknet ifrån Gud när Jesus uppstår ifrån de döda. Men han antyder liksom att ni ser inte det här. I det han säger så säger han att ni har sett en massa tecken ifrån Gud. Skulle jag ha kunnat göra något av det jag har gjort om det inte var genom Guds kraft jag gjorde det? Alla tecken ni har behövt finns framför er. Och ni ser dem inte. Varför? Varför får inte de se det där tecknet, kan man känna? Det övertydliga tecknet på berget. Om de är lite trögfattade och inte såg det andra. Och vad är det som gör att de inte kan förstå det de ser framför sig? Vad är det för skillnad mellan dem och de 3 lärjungarna på berget? Vad är det för speciellt med Petrus och Jakob och Johannes? Petrus och Jakob. Det förstår man sig. Men också att de här 3 är med vid väldigt speciella tillfällen. De är bland de första som blir kallade till lärjungar. Och när Jesus gör speciella saker så är det oftast de som är med. I Markus evangeliet berättas det om när Jesus uppväcker synagogföreståndarens dotter som har blivit sjuk och dött. Så står det att när han kommer till huset så lämnar han sina lärjungar utanför och så väljer han ut Petrus och Jakob och Johannes, och de får följa med in i huset och vara med när han ger henne livet tillbaka. I Getsemane, när efter den sista måltiden, när de går ut i trädgården, så säger han till sina lärjungar att stanna här och be att ni inte utsätts för prövning. Och så väljer han ut Petrus och Zebedaios båda söner, alltså Jakob och Johannes, och de får följa med honom när han går undan för att be i Matteus evangeliet 26. Så att det verkar vara något särskilt med de här 3, att de är liksom hans närmaste vänner på något sätt. Men det finns någonting mer bakom detta. Jag hoppas att det ska bli tydligt, för vi ska gå till den andra texten nu som liksom kopplar an till Matteus 17, som vi behöver också ha med oss för att förstå vad som händer. Och det är en väldigt underlig koppling. Den står i Matteus 27. Och det är berättelsen om Jesu död på korset. Vi ska inte läsa igenom hela den, men det finns någonting Det händer någonting väldigt fascinerande när man ställer de här två händelserna bredvid varandra. Den här händelsen på berget var ju en slags privat händelse mellan Jesus och tre av hans vänner, de närmaste. Men i Matteus 27 så är det motsatsen. Det är en offentlig avrättning. Och det berättas om många som är där. Det är skaror av, det är anonyma åskådare, det är översteprästerna och deras folk, det är soldaterna, alltså grupper av människor som inte nämns vid namn vilka de är. Och så finns det tre namngivna vittnen. I det här fallet så är det Maria Magdalena, Maria, Jakob och Josefs mor, och så är det modern till Zebedaios söner. Alltså återigen, tre namngivna vittnen. Men det spännande här är att det är tre stycken kvinnor som alltså inte hade, som inte var giltiga vittnen i en judisk domstol för att de var kvinnor. Och så går det vidare på ett ganska liknande sätt. Här är vi inte uppe på ett majestätiskt högt berg, utan vi är på en liten kulle utanför staden. I Matteus 17 så dyker Elia upp som ett tecken på, som bekräftar Jesu ställning när han samtalar med Mose och Elia, lagen och profeterna, att han liksom, det är om honom det handlar. I Matteus 27 dyker Elia upp som namn, men då är det från dem som hånar Jesus och säger, nu ska vi se om Elia kommer och hjälper honom. I Matteus 17 så ser vi Jesus klädd i härlighet. Och det sänker sig ett skinande moln över dem. Han är omgiven av ljus. Och fadern talar ur molnet om sin älskade son som han har utvalt. I Matteus 27 står det att vid sjätte timmen sänkte sig ett mörker över hela jorden. Och i det mörkret ropar sonen ut, min Gud, varför har du övergivit mig? Om man tittar på de här två bilderna så känns det som att det som händer i Matteus 27 är en slags parodi. Det är nästan som om Satan hade målat en ful karikatyr av den förhärligade sonen och sagt att det här är den Herre som ni följer. Så här gick det med Israels och världens hopp. Men det finns någonting i den här texten som är oväntat. I den första texten så talar fadern om Jesus som sin älskade son. Här i Matteus 27 så finns det en romersk officer, en hedning, som ser upp på korset när Jesus ger upp andan och säger, den mannen måste ha varit Guds son. Alltså hur mycket mörkret än drar Jesu härlighet i smutsen. Hur mycket ondskan än försöker att bryta ner och förvanska Guds bild, så kan man inte dölja Guds son för den som är villig att tro. Och det är det här som de skriftlärda saknar. När de ber om att få ett tecken så har de redan sett så mycket. De är intelligenta människor. Jesus säger till och med till sina lärjungar att ni ska lyssna på dem och göra som de säger, men inte som de gör. Alltså de är smarta. De har mycket kunskap, de kan skrifterna utan till. De kan analysera, de kan undervisa andra i lagen. Men de saknar villigheten att tro det de ser. Den som säger att seeing is believing, Jag tror det när jag ser det. Får i regel inte se särskilt mycket. Det saknas någonting. Det som Petrus och Jakob och Johannes hade gemensamt, förutom att de var Jesu vänner, det är att när de står på härlighetens berg och får se detta, då har de redan gett sin bekännelse. I verserna innan frågar Jesus, vem säger människorna att människosvånen är? Och sen frågar han lärjungarna, vem säger ni att jag är? Och så säger de, Petrus svarar, du är Messias, den levande Gudens son. De har redan gett sin bekännelse och så får de den bekräftad. Jag hör till dem som tycker att det här är väldigt frustrerande. Jag kan känna att liksom, men om Gud vill bli trodd på jorden så ska han väl koncentrera sig på dem som inte tror och visa för dem sin härlighet. Då tror de. Men samtidigt så finns det någonting otroligt vackert. Och när jag har jobbat med den här texten så alltså jag slås av det här varje gång. Det finns något otroligt vackert med en Gud som visar sin skam och sin vanmakt, sin nakenhet offentligt för hela världen, men som visar sin härlighet bara för sina vänner. Man kan undra vad de skriftlärda såg vid korset. För många av dem var där. Vad såg de när de tittade på den här bilden? Troligtvis inte särskilt mycket. Och tittar man senare hur de förhåller sig till de första kristna, så förstår man att de har inte sett någonting annat än en tragisk händelse. Eller kanske en triumf över en irriterande problemmakare. Paulus skriver i första Korintierbrevet, första kapitlet, att judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst. En stötesten för judarna, en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Människor kan titta på samma bild och se helt olika saker. Och det som är skillnaden mellan att se en udda fågel och att se en backhoppningskanin är villigheten att tro. Hör du till dem som säger att seeing is believing, att det tror jag när jag får se det. Om jag får se mer, om jag får uppleva mer, då kommer jag att tro. Så är sanningen att du kommer inte få uppleva särskilt mycket. Den som vill se innan han kan tro, ser troligen inte mycket. Men den som vågar tro när han inte ser, får se mycket mer än han kan tro. Om du vågar tro innan du har sett, så kommer du att få se mycket mer än du någonsin kan tro. För Gud är en Gud som visar sin härlighet för sina vänner. Och vi är inbjudna till den vänskapen om vi är villiga att tro på honom. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill komma till dig med tacksamhet för ditt ord. För att du mitt i vår vardag, mitt i våra liv vill spränga plats för ljuset. Att du kallar oss tillbaka till ditt ord för att vi ska få se dig sån som du är. För att var och en av oss är kallade upp på härlighetens berg för att få se dig förhärligad I våra liv, mitt i vår verklighet, så vill du stå strålande. Vi ber dig, Herre Jesus, att du ska förbarma dig över oss när vi har svårt att tro. Vi ber att du ska förlåta oss när vi i någon slags envishet bara säger att det där tror jag när jag ser det. Att alla dina löften som du har gett, alla vittnesbörd som finns om dig, hela jorden vittnar om din storhet. Hjälp oss, Herre, att inte gå förbi dem, utan ge oss den tro som kan öppna våra ögon så att vi får se dig i härlighet. Vi ber för dem som finns omkring oss. Vi ber för din kyrka, att du ska göra oss visa i mötet med människor som ännu inte har sett det vi har sett. Hjälp oss att inte falla i högmod. Hjälp oss att inte stänga dörren. Utan vi ber dig, Herre, att vi ska få visa dig. Så att till och med den mest envisa tvivlare som vi känner kan få komma till en punkt där han får se på ditt kors och säga: den mannen måste vara Guds son. Så gör oss till dugliga verktyg, till sanna vittnen, och tänd tro i våra liv så att vi vågar bekänna med Petrus att du är Messias, den levande Gudens son. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. Var med oss varje dag som vi får leva på din jord. Och låt oss aldrig för ett ögonblick glömma att ha dig för ögonen, så att vi får leva i tro på dig till den dagen då vi får se dig ansikte mot ansikte. I Jesu namn. Amen.